Tidigt på morgonen, i ett bostadshus i Göteborg, sker en explosion. Dörrar smälls in och trappräcken smälter. Skadorna blir så stora att det ska ta månader för de boende att återvända. Och misstankarna riktas mot en granne i huset. I ödestimmen hör du ögonvittnen, offer och räddningspersonal berätta om 60 minuter som förändrade allt. Jag heter Erik Roll. Reporter i avsnittet är Gustav Asplund. Nu börjar vi.
Klockan är 04:47 när småbarnsmamman Karin Keller plötsligt vaknar. Hon har hört ett kraftigt men dovt ljud. Vad var det?
Och min första tanke var att nu rasade flyttlådorna i vardagsrummet. Nu hade jag staplat dem fel eller någonting, så att nu rasade de.
Hon ser sig omkring. Ute är det fortfarande mörkt. Det regnar lite. Inne i lägenheten på Övre Husargatan 22 i Göteborg är det fullt med flyttlådor. Familjen ska när som helst flytta härifrån.
Det var blandade känslor, för vi trivdes ju också så väldigt bra i området. Nära till stan, nära till jobb, människor överallt och väldigt levande. Man hälsade på varann och pratade lite när man såg sitt tvättstugan och sådär. Det rullade på, småbarnslivet.
Men så blir lägenheten för liten.
Så att vi packade för fullt, staplade flyttkartonger i hela lägenheten. Vi fortsatte säkert packa lite där på kvällen och gick säkert och la oss ganska sent.
Så där ligger de fridfullt och sover i septembernatten. När det händer. Smällen. Karin vaknar upp. Det gör också hennes man.
Min man for upp ur sängen och gick till ytterdörren och tittade ut. Och i trapphuset så hörde vi redan, vi hörde grannar, svordomar och folk undrade vad det var som hade hänt.
Samtidigt, längst ner i samma port på bottenvåningen, vaknar Lars-Gunnar Wolmesjö också av smällen och undrar samma sak.
Det smäller ju till något alldeles väldigt och jag förstår inte vad det är. Det låter som att en jättemöbel har ramlat omkull i våningen ovanför mig. Och det verkar ju osannolikt så tidigt på morgonen. Jag bestämmer mig för att gå rätt upp ur sängen och ut på min altan för att se vad som har hänt.
Lars-Gunnar springer direkt ut på altanen som han har, som vetter mot gården.
Halvnaken, står där ute och tittar vad som kan ha hänt. Så ser jag att det börjar ryka, så då förstår jag att det är någon form av brand någonstans i huset.
Men så ser han också något annat.
Precis när jag kommer ut så ser jag också en man på gården. Någon 10 meter ungefär från min altan. Påklädd, och jag ser att han tittar upp mot det där fönstret där det kommer ut rök. Han tittar upp mot detta och vet inte om jag inbillar mig, men jag tycker nog att han ser lite förvånad ut.
Lars-Gunnar kopplar direkt ihop mannen han ser med det som hänt och tänker att det här är gärningsmannen. Och skriker då rent instinktivt mot honom.
Jag skrek, vad har du gjort din jävel? Om jag ska vara ärlig.
Men så hajar han till.
Men sen kände jag igen honom som en granne i trappuppgången bredvid och tänkte, han kan väl inte ha gjort någonting.
Mannen som Lars-Gunnar känner igen är en bekant person i kvarteret. Två portar bort, i 26an, bor Johan Laurén, också längst ner. Han stöter på mannen då och då.
Han bodde ju i sin mammas lägenhet här. Lite sådär grunge-stil han stod och rökte på balkongen och då. Och när jag var på väg till tvättstugan. Och sen kommer han flåsandes in i tvättstugan, för då har jag tappat en nyckel eller en strumpa eller vad det var. Så då kommer han liksom flåsandes. Så här, du glömde den här eller du tappade den här. Han verkar som en skön kille. Det var inte riktigt så som hela sanningen var.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lars Gunnar, vars första reaktion var att skrika på mannen på gården, ångrar sig när han ser vem det är.
Jag trodde ju då att han kanske var en sömnlös person som råkade vara ute och gå på natten helt enkelt. Och sen så försvinner han. Han ger sig av väldigt snabbt. Och jag släppte det ganska snabbt. Man får ju annat att tänka på när man inser att det brinner. Så jag gick ju in och hämtade det allra viktigaste och klädde på mig och så vidare.
Men vad Lars Gunnar inte vet om är att det inte är en vanlig brand det här. Istället så har det i källaren, vägg i vägg med Lars Gunnars källarförråd, precis smält en hemmagjord bomb. Samtidigt som Lars Gunnar ser mannen utanför altanen försvinna iväg står ett par, också väckta av smällen, i sina morgonrockar på sin balkong på Kastellgatan, en sidogata till Övre Husargatan. Då ser de en man gå i rask takt, fokuserad och med huvudet böjt. Trots att det är kyligt och småregnar så har han bara t-shirt på sig. Och han håller sig om armen som om han blivit skadad. Han ses vika vänster på Majorsgatan och försvinna. Det är troligtvis sista gången han ses. Vid liv.
Min man kom tillbaka in i sovrummet och sa att det luktar rök och det har hänt något, vi måste ut.
Tillbaka på Övre Husargatan 22, rakt ovanför Lars Gunnars lägenhet, kommer Karins man tillbaka från hallen till sovrummet där de sitter med deras ettårige lille son som också vaknat.
Ja, det var bara att ta upp honom och börja klä på honom då. Jag kommer ihåg att mina händer skakade. Så. Vad är det som har hänt? Det var en smäll och det luktade rök. Händerna skakade och kaos i huvudet liksom.
Jag vaknar av att min telefon ringer klockan 16:45 ungefär. Och en av våra nära vänner som bor ett par uppgångar bort ringer och säger att det har varit en hög smäll i deras trappuppgång.
Johan i port 26 vaknar också till den här morgonen. Men inte av smällen, utan av telefonen. Det är ganska ovanligt att Johan inte vaknar av plötsliga ljud. Han är nämligen tränad till det, brandman som han är.
För går larmet på natten så tänds det en lampa och så pratar det en röst och så tutar det en signal och så berättar de vart vi är på väg. Och jag brukar vakna av knäppet i lamporna innan ljuset tänds. Det är också jag som alltid har vaknat när barnen skriker på natten eller sådär. För det är liksom ljud som jag, när jag går och lägger mig, det är ljud som jag letar efter. Men den här dova smällen har jag då inte vaknat av.
För det här, det är en vanlig smäll. På grannens beskrivning tänker Johan först att det måste vara en banger, en smällare som bara ekat högt i porten.
Men så hör jag att hennes man springer runt i bakgrunden och låter ganska stressad. Och jag vet att han har gjort utlandstjänst, varit med i den här specialoperativa gruppen och tänker att om han är stressad
då är det nog någonting som har hänt på riktigt. Så jag tänker att jag måste nog ta mig ut och kolla. Barnen sover. Min sambo är lite sur för att jag ska gå ut. Jag bor ganska så mitt i stan. Då hör man rössel så på natten. Så brukar jag gå ut och se vad det är. Om man kan göra något eller sådär. Så hon känner så, nu ska han ut igen. Så där, men kan du inte bara släppa det? Så på med kläderna och så ut.
Nej, men larmet kom ju in där 04:47. Och då står det ju att det är en brand i flerfamiljshus i Enedal.
Medan brandmannen Johan tar sig ut på gården så har samtalen börjat komma in till 112. Det här ser Sanna Påskari, ensam nattreporter på Göteborgsposten den natten.
Jag är 24 år och har precis tagit journalistexamen samma vår där. Jag hade bara jobbat på lokaltidningar tidigare och aldrig varit med om något stort så. Vi jobbar ju ensamma om nätterna så att vi har ju bara oss själva att fråga om råd. Om det är större nyhetshändelser så ska vi ju då larma nyhetschefen och ringa in reportrar och fotografer och så. Och dra igång hela det här maskineriet då. Jag har ju aldrig jobbat natt tidigare så detta var ju verkligen första gången och det var ju ett nytt projekt så vi har ju aldrig haft en nattreporter innan heller på Göteborgsposten.
Så kommer larmet 04:47. Lägenhetsbrand låter allvarligt tycker hon, men inget särskilt.
Och då väntar jag kanske 10 minuter innan jag ringer till räddningstjänsten då. Och när den här operatören svarar så säger hon att hon inte hinner ta samtalet, slänger hon på luren bara. Det känns som att det är tiden står still nästan, för man vill ju bara ha svar. En konstig magkänsla som säger att ja, men nu kanske har hänt någonting större. För det, de brukar oftast inte svara om de inte har tid. Men eftersom hon svarade den här gången och säger att hon inte hinner och hon låter väldigt stressad och lite förtvivlad nästan.
Men det är inte bara en lägenhetsbrand. De första 5 minuterna efter första larmet kommer ett 10-tal till. De vittnar om brandrök men också att det skett en explosion. Och att det ligger skadade personer på gården.
Och då tänkte vi ju fortfarande att man kanske kan ta trapporna. Det luktade lite rök som min man, men mer än så var det ju inte där. Så att,
Småbarnsmamman Karin Keller på Överhusargatan 22 har precis klätt på sin 1-årige son för att ta sig ut ur lägenheten.
Vi bodde på 3:e våningen, gjorde vi. Så att vi tänkte att vi borde kunna ta trapporna ner. Men medan vi höll på att göra oss i ordning där för att gå ut så kom ju vår granne från våningen ovanför och landade på vår balkong. Och ropade att det brinner, vi måste ut. Han hade en annan bild.
Grannen ovanför på 4:e våningen, Viktor, berättar att han vaknat av smällen och trott att det var inbrott. Rusat ut för att öppna dörren och kolla i trapphuset, tänkte han. Men väl i hallen så ser han. Ytterdörren är borta. Hela dörrposten. Ett stort hål i betongen. Den har flugit in i lägenheten av explosionen. Han tänker att den bara måste ut härifrån. Men det bolmar av rök i trappuppgången. Så han vänder på klacken, rusar in i lägenheten igen. Ut till balkongen. Han springer för sitt liv och klättrar ner till Karin och hennes familj.
Men så han kom in i lägenheten och sa att vi måste ut. Han hade inga skor på fötterna så han fick ett par skor som stod i hallen hos oss. Han och min man öppnade dörren igen för att se hur det såg ut i trapphuset, om det var en väg ut. Och då var det helt tjockt med rök så att det fanns ingen möjlighet att ta sig ut den vägen längre. Och så stängde vi alla dörrar, stängde in oss. Och så tog vi oss ut på balkongen.
Karin tar sin 1-åring i famnen och tillsammans med sin man trocklar de sig fram mellan tornen av flyttlådor till balkongen.
Det var folk på balkongerna redan och vissa hade tagit sig ut också så att det var folk nere på innergården. Man är ju skräckslagen. Vi visste ju inte heller, kommer det smälla igen? Har det blivit några skador? Är det någonting som kommer rasa? Man vet ju ingenting. Det gällde ju bara att försöka hålla sig någorlunda lugn. Försöka samla tankarna.
Han bara går 2 meter ut och sen så ser jag ju då att det är full kalabalik på gården.
Den lediga brandmannen Johan har kommit ut på gården iklädd bara t-shirt och mjukisshorts.
Det står fullt ut av folk på gräsmattan. Jag ser en liggande person och folk som står över den här personen. Det ryker bakom många av dem som är på balkongerna.
På något sätt så tänkte vi nog inte riktigt att det skulle räcka med att vänta in räddningstjänst eller så. Det var ingenting jag tänkte på, att någon har säkert ringt räddningstjänsten. Utan vi skulle bara ner. Vi hade ju vår son som vi bar på, så att man vill ju inte gärna hålla honom utanför ett balkongräcke på 3:e våningen. Så tog sig Viktor ner över balkongräcket från vår balkong ner till balkongen under, på samma sätt som man hade gjort från sin egen balkong då till vår balkong. Och då sparkade min man ut en av plåtarna i balkongräcket så att det blev ett hål där. Han kunde sträcka ner vår son då till Viktor. Genom det där hålet så behövde vi inte hålla honom utanför räcket. Och sen så klättrade min man själv ner.
Många skriker och ropar och några försöker passa ner ett barn mellan balkongraderna. Och någon sparkar bort någon skyddsplåt vid en balkong för att kunna klättra. Och några klättrar på 5-6 trappor upp mellan två lägenheter.
Vad ska Johan göra nu? Han har ju sin egen familj att tänka på. Men Johan bor ett par portar bort från där det brinner som värst. Han gör snabbt bedömningen att med byggnadens konstruktion med dörrar som brandceller så kommer det dröja länge innan branden når dit.
Och jag tänker att här finns det potential att folk skadar sig riktigt ordentligt. Och tänker att det är ingen som dirigerar eller pratar eller försöker ta kommando över den här händelsen. Jag vet att det är bara jag som jobbar som brandman som bor på gården. Då får jag ta tag i det här.
Och när jag står där och ska förbereda mig på att klättra ner, det regnade och jag hade tofflor på mig. Då började ju ropas ner från innergården då att försök inte klättra ner.
Så jag ropar till dem och presenterar mig och säger att jag bor här och jag jobbar som brandman. Ropar han och ber dem att förklara vad det är som har hänt. Och sen så ber de att, eftersom jag ser att det är rök bakom dem, att de ska stänga sina dörrar. Varpå jag får kontakt med en kille.
Killen som brandmannen Johan får kontakt med är Karins man, som nu står på balkongen på 2:a våningen. Han svarar.
Och ropar tillbaka att det finns inga dörrar kvar. Dörrarna är borta. Och där ställs ju hela min utbildning på ända, att det är väldigt sällan det har hänt i svensk historia att plötsligt så är det massa dörrar som är borta. Och det är rök i många lägenheter samtidigt i flera trappuppgångar.
Nu har byggnadens idé med dörrar som brandceller som ska hindra elden från att sprida sig helt satts ur spel. Istället blir trapphuset som en skorsten. Och det som sprängt bort dörrarna kan ju också ha trasat sönder själva den bärande konstruktionen i hela byggnaden.
Den faller ju helt. Plötsligt har ju någonting hänt väldigt snabbt på väldigt många ställen. Då får jag snabbt ändra om i huvudet. Aha, vi kommer inte kunna hjälpa särskilt många via trapphusen. Då ber de istället att stänga sina balkongdörrar, låsa ute sig. Eftersom då har vi en halvtimme från att branden tar sig från insidan och ut.
...04.49 larmas räddningstjänsten och brandbilar från flera brandstationer skickas till Överhusagatan. På Göteborgsposten har nattreporten Sanna Påskari knapphändig information om vad som hänt. Efter att larmoperatören bara lagt på luren så väntar hon på att försöka ringa upp igen.
Sitter och blickar ut över staden och sen så ser jag helt plötsligt att det kommer flera blåljusenheter från Hisingssidan. Och då tänker jag att det finns ju en brandstation som ligger i Gårda. Och det borde ju inte komma så många enheter från Hisingssidan. Det kändes väldigt konstigt. Och det kändes som att det var något större som hade hänt.
Men än så länge har brandbilarna inte kommit fram. Den enda brandmannen på plats är Johan som bor där. I t-shirt och mjukisshorts står han nu på gården framför det brinnande huset och alla människorna på balkongerna.
Det enda jag kan göra är att se till att det inte blir värre inom de närmsta minuterna. Till exempel att några skulle göra som panikslagna personer som står på gräsmattan säger att man ska ta några djupa andetag och springa genom röken. Eller att man ska hoppa. Så hör jag medan jag pratar sirener. Och då gör jag slutsatsen att det måste vara räddningstjänst och ambulans som är på väg hit. Så då berättar jag för de drabbade att sirenerna som ni hör nu, det är från räddningstjänsten eller brandkåren. Och så ber de att inte göra någonting. Jag ber dem att stanna kvar på balkongerna och bara vänta. Och så förklarar jag, för jag också förklarat för dem att vi kommer att hjälpa dem via balkongerna. För det är deras utrymningsväg. Och att 2-3 andetag och den där röken så svimmar de.
Men inte alla har hört Johans rop från gården. Eller så har de redan hunnit agera på egen hand. Som Elisabeth. Hon ska inte vara här egentligen utan är på besök i stan från Stockholm för att hälsa på sin kusin Britt som ligger inlagd på sjukhus. Den här natten så har Elisabeth sovit i Britts lägenhet, också i 22an, den mest drabbade porten. Efter explosionen så har hon inte tagits ut på balkongen utan istället flytt ner genom trapphuset, genom röken. Samtidigt står småbarnsmamman Karin ensam kvar på sin balkong på tredje våningen. Hennes man och ettårige son på balkongen under. Hon har hört Johan ropa nerifrån gården och följer hans råd att inte klättra ner.
Jag tar inte den risken att klättra ner här i tofflor nu. Så att jag la mig på golvet där på vår balkong. Så att jag låg precis ovanför min familj då. Och kunde se dem och kunde sträcka ner handen till dem. Det var också bättre att ligga på golvet för att det bolmade rök från... Det stod en stor rökpelare ut från ett fönster nedanför oss. Men precis vid sidan om balkongen. Det var lite lättare att andas när man låg på golvet. Kommer det hända någonting mer? Eller är vi okej nu? Kommer det gå bra?
–04.55. Den första brandbilen anländer till Övre Husargatan från Gårda brandstation. Fler kommer inom kort. Men från gatan märks ingenting av kaoset på innergården.
Jag hörde aldrig smällen. Den var ju tydligen väldigt hög. Men det hörde inte jag.
Inte heller hos Anja Almén i port 18 på femte våningen.
Jag sov så gott så. När jag vaknade och att jag behövde gå på toba. Ja, nej, jag var som vanligt. Jag gick och la mig 12:30, 12:30 som jag alltid gör numera sen jag blev pensionär. Titta på tv och sen pilar man lite där hemma, plockar upp på diskmaskinen kanske eller vad som helst.
För Anja så är hennes lägenhet lite av en fristad. För några år sedan gick hennes enda barn bort i cancer. Dotterns närvaro är påtaglig här inne. Det står som ett litet altare i vardagsrummet med ett fint foto. Här på Övre Husargatan har hon börjat bygga upp sitt liv igen. Men tidigt den här tisdagsmorgonen vaknar Anja och behöver gå på toa. När hon går ut från badrummet, då ser hon.
Och så går jag ut och stänger dörren och så ser jag att det är massa blinkljus i vardagsrummet. Så tänkte jag, vad är det för någonting? Och så springer jag givetvis ut och tittar och så ser jag att det är massa brandbilar lite längre upp på gatan. Så det var ju inte min del av huset tyckte jag då. Och jag tänkte ju inte mycket mer på det, utan jag satt ju på kaffet här och så tänkte jag få se höra på nyheten. Jag satte på radion, satte jag på tvn och det funkade. 5 minuter kanske, sen blev det. Alltså jag fick mig en kopp kaffe, sen blev allting svart. Då gick ju lyset och elektriciteten och allting så.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Den lediga brandmannen Johan har hört brandbilarna komma och störtar ut från gården och människorna på balkongerna ut till gatan för att möta upp.
Sekunder är jättelång tid, minuter är evigheter i den situationen. Så min bild är att så fort som jag tappar dem ur sikten, jag springer ut på gatan, då kommer de börja stiga i panik igen och sen hoppa. Sätter full fart och kommer fram till Gårdas brandbil som är först på plats av räddningstjänstfordonen.
Johan springer fram till chauffören för att berätta vad som hänt.
Chauffören lägger sin hand på min axel och ser mig i ögonen och säger att Johan, jag förstår inte vad du säger. Och får knappt ur mig förståbara ljud. Då förstår jag att aha, jag är stressad. Och så får jag slå av det och slå på det här. Jag brukar kalla det för dum i huvudet filter. Vad är det som är viktigt? Det är inte här olyckan är. 3 drabbade trapphus på innergården. Fullt av folk som står på balkongerna. Jag är rädd att de hoppar. Det ligger någon skadad på plats. Och det brinner och vi behöver så mycket resurser som vi bara kan få. Min bild är att folk kommer hoppa från balkongerna precis när som helst.
Johan visar vägen från lugnet på gatan till kaoset på gården. Rökdykare tar sig in i trapphuset i 22an. På väg in så hittas en person mycket svårt brandskadad. Det är Elisabeth, hon som bara varit på tillfälligt besök för att ta hand om sin sjuka kusin som försökt ta sig ut genom trapphuset men misslyckats. 05.08 lämnar räddningsledaren en rapport till larmcentralen. 2 rökfyllda trapphus, många människor som ropar på hjälp från sina balkonger. Nu gäller det att fort få in stegar och stegbilar. Men det är lättare sagt än gjort. Lars Gunnar, som jag har turen att bo på nedre botten i 22an, har lyckats ta sig ut via sin altan.
Det tog ganska lång tid för stegbilarna att ta sig in på gården. De saknade nycklar till bommen som leder in på gården. Så att någon av grannarna sprang ner och öppnade för dem. Vad jag vet är ju att de hade svårt där inne på gården i kurvorna att liksom komma runt där.
I 22an ligger Karin kvar på sin balkong på 3:e våningen med man och sin 1-årige son på balkongen under.
Det kom räddningstjänsten försökte ställa upp en stege till balkongen där jag stod. Men den var för högt upp, alltså balkongen var för högt upp. Så att stegen fäste inte där utan den rasade ner till balkongen nedanför. Så att då insåg de att de kunde inte hämta mig med stegen. Men däremot kunde de ju hämta dem nedanför. Jag väntade medan vår granne och klättrade ner då på den här stegen. Sen kom det en brandman upp och hämtade vår son. som han klättrade ner med. Och till sist så klättrade min man ner på den stegen. Jag stod där och såg dem. Och det kändes ju så skönt att se dem komma ner på marken. De blev ju eskorterade över innergården då, men sen såg jag inte riktigt vart de tog vägen. Och det kändes ju jobbigt att jag inte såg dem längre.
05.12 ringer Sanna Påskari, nattreporten på Göteborgsposten, upp räddningstjänsten igen. Första gången la ju operatören bara på.
Och när hon svarar den här gången så säger hon inte heller så jättemycket, men just de orden som hon säger där och då förklarar ju väldigt mycket att det är en fruktansvärd händelse som har hänt. Hon säger ju att det brinner, folk evakueras, det sker livräddning på plats och det har skett en explosion. Det här var verkligen stort. Så där och då förstod jag ju verkligen allvaret då. Och ringde direkt till nyhetschefen för att förklara vad som har hänt och väcka folk som behöver väckas. Det började komma in fler bilder och folk som undrade och folk som skickade mejl och frågade om det var något som hade skadats och sådär. Och då förstod man ju kanske lite mer att man blir ju berörd.
Anja på femte våningen i port 18 har inte märkt av någonting, bortsett från de spelande blåljusen och att strömmen just gått. Men så ringer telefonen. Det är en väninna som lyssnar på radio.
Det brinner ju hemma hos dig, Anja. Ja, men det är inte hos mig, det är in i huset, längre bort i huset. Ja, det var ju för väl, säger hon då. Så trodde ju jag, tills jag fattade att nu är det nog dags att gå ut och titta på balkongen. Och så öppnade jag ju balkongen då och så fick ju in massa os eller rök och så började ju den här brandvarnaren att tjuta. Och jag tar ju fram en långborst och trodde jag kunde få stopp på den, men det gick ju inte. Då ser jag ju alla dessa brandbilar och mängder av grannar som står på gården och gapar och skriker. Och såg jag ju alla brandbilar och jag såg ju hur de slängde ut och den här lille killen som de hissade ner och alltihopa det här var så då blev man ju så här va. Och sen så började jag ju springa här och det ringde på dörren och det kom brandmän och menade på att jag måste ut och så vidare. Och jag fattade ingenting för min lägenhet brann ju inte.
Men att ta sig ut från balkongen på femte våningen, det skulle hon aldrig klara, tänker hon. Så vart ska hon ta vägen? På Övre Husagatan faller flera brandmän ihop av trötthet när de kommer ut från den extremt varma port 22. Det är så varmt att trappräckorna i metall smälter och hänger som bågar i sina fästen. En stegbil med korg har äntligen nått Karins balkong.
Det var ju en sån otrolig lättnad. Jag kommer ihåg att jag tittade mig över axeln in i lägenheten precis innan vi liksom åkte neråt då i korgen. Och då såg jag att sovrummet var helt fullt med vit rök.
Situationen i port 18 där Anja bor på femte våningen är inte lika illa. Och Anja har ännu inte insett heller hur allvarligt läget är. Hon känner att hon inte har ett val. Hon vågar ta sig ut via trapphuset trots allt.
Jag har på mig en t-shirt, ett par sommarsandaler, en täckjacka. Men jag hade ju inga byxor, ingenting sånt. Och jag hade en ficklampa med mig för att jag hade bil på den tiden och skulle sälja den till helgen. Så jag hade precis städat ur bilen. Så det stod, den här ficklampan stod i hallen. Som väl var, för det var ju kolsvart i entrén eller hela svalen som vi säger här i Göteborg va. Så att, och den tog jag i munnen och så sprang jag ut och så.
I t-shirt, sommarsandaler och med ficklampan i munnen tar hon sig ner i det mörka trapphuset, steg för steg. Här är röken inte så tjock, men det finns andra faror.
När jag kommer ner till entrén så hör jag ju bara världens stån bakom mig. Och då är ju det väggen, alltså svalväggen, den viker sig så den går som ett V. Väggen mellan första och andra våningen, om man säger så. Det gick ju ut som ett V ur väggen, men bara shit. 2 minuter innan så hade jag ju fått det kanske över mig, jag vet inte.
Karin har nu hämtats ner från sin balkong till gården. Men var är hennes man och deras 1-årige son?
Först så såg jag ju inte dem, utan jag kom ner och träffade en polis, tror jag det var, där nere. Och jag frågade, var är mitt barn? Då sa han, har du ett litet barn? Så sa jag ja, och så visade han mig till. Då stod de på andra sidan. Ja, det var ju helt fantastiskt att få krama om dem. Även om det inte var länge vi hade varit borta från varandra, så var det helt otroligt. Vi står och tittar upp mot vår gamla lägenhet och huset, och det kommer rök ur vissa fönster. Det står fortfarande människor på balkongerna. Räddningsinsatsen pågår ju för fullt. Det kändes helt otroligt att vi var oskadda.
Anja lyckas ta sig ner trots raset bakom henne och ut på gården.
Ja, där står ju det mängder av grannar. Och ja, de är ju chockade och gråtande. Och jag menar, det är ju barn som gråter och skriker. Och helt nyvakna och ingenting i klädväg på sig. Och min granne mitt emot, han kom bara farande i en morgonrock. Och jag trodde ju inte att det var så allvarligt som det var, för jag tänkte jag går väl upp igen. Men det förstod jag ju att jag inte kunde göra när jag väl kom ner och såg att hela trapphuset rasade bakom mig. Och just då hade jag ju slutat röka, men för det gör jag ibland. Men det första jag fick av en granne, det var en cigarett, och den tog jag.
Nu är gården full av boende som likt Anja knappt har några kläder på sig. Deras hem brinner. Är rökskadade eller bara farliga att vistas i efter explosionen? Vart ska de ta vägen?
Då är det så att jag vaknar av att telefonen ringer, polisen ringer. Varför ringer man mig?
05:20 ringer polisen hem till Annelin Hagby. Hon jobbar i Saronskyrkan som ligger i kvarteret.
Nej, men de var ganska sakliga, snabba med att fråga om jag hade en lokal att tillgå. Och det är klart att jag hade. Då var det ju snabba puckar. Så att samtidigt som jag pratade med polisen så klär jag på mig. Och mer eller mindre sätter mig i bilen och åker hit.
Utanför kyrkan, mitt i Göteborg, möts Angelin av en märklig syn. Massor av folk står samlade.
Och jag reagerar på att det är personer med nattlinnen, flip-flop på fötterna. Alltså du vet, ja, jättemärkligt. Det är liksom mörkt ute och det är kallt. Och ledsna. Rädda liksom. Och så låser jag upp kyrkan och så tar jag med mig alla in.
De boende som nu går in i kyrkan har flytt hals över huvud från sina hem och lämnat allt. Anja fick inte med sig bilden på sin dotter som gått bort i cancer. Och Karin lyckades inte ens få med sig en napp till sin 1-åring. För många är deras bohag nu total förstört. Och det ska dröja månader innan de ens kan sätta sin fot i sina lägenheter igen. Chockade av det som hänt får hon något varmt att dricka och kläder på kroppen.
För det var många som inte hade kläder. Några som inte hade skor. De berättar om själva smällen, att de hörde liksom en kraftig smäll. Att man hör att andra människor skriker och gråter och försöker ta sig ut. Så var det ju en man som hade hoppat. Det berörde mig väldigt mycket. Man har liksom sån panik så att man väljer att hoppa ut från balkongen.
Men inte alla boende syns till här i Saronskyrkan. Några har redan åkt till sjukhus, däribland den svårt brandskadade Elisabeth, hon som ju bara var här tillfälligt. Andra har bara inte dykt upp. Som den granne Lars Gunnar såg i skumrasket utanför sin altan direkt efter explosionen.
Jag letade faktiskt efter honom. Jag tyckte det hade varit intressant att prata med honom vad han hade sett. Och då måste han ju ha sett en del saker, så jag tyckte det skulle vara intressant att prata med honom. Men han dök ju aldrig upp där i återsamlingen i kyrkan. Så att...
Nu i Salonkyrkan så förhörs också de boende av polisen om vad de kan ha sett.
Jag misstänkte inte den här grannen, men jag berättade självklart för polisen vad jag hade sett. Och jag tror ju att det var nog ganska väsentlig upplysning som jag kom där utan att jag förstod det själv i det ögonblicket.
Nu dagas det i Göteborg. På Göteborgsposten har nattreportern Sanna Påskari jobbat över men beordrats av sin chef att avsluta sitt pass.
Går mot centralen då för att ta spårvagnen hem, så känns det som att jag är den enda personen som ska åka åt andra hållet medan andra står vid hållplatsen och väntar på spårvagnar som förmodligen inte har kommit då. Som väntar på spårvagnar som kanske har blivit inställda helt, och det känns som att det är en konstig känsla i luften.
Du har lyssnat på Ödestimmen och det här är vad som hände sen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det dröjer till eftermiddagen samma dag innan räddningstjänsten får branden under kontroll. 140 lägenheter har evakuerats, 16 personer hamnar på sjukhus och 4 vårdas på intensivvårdsavdelningen. 2 dagar senare anhålls en 55-årig man i sin frånvaro. Det är den granne som sätts på gården. Det framkommer att 55-åringen skulle vräkas från sin lägenhet. Klockan 9 på tisdagen, alltså bara 4 timmar efter explosionen, skulle han bli tvungen att flytta. Han häktas i sin frånvaro för grov allmänfarlig ödeläggelse och försök till mord. Och efterlysningen går även ut internationellt. Men han grips aldrig. Den 6 oktober hittas han avliden i vattnet vid Stenpiren i Göteborg. Och den 15 oktober skördar hans dåd ett dödsoffer. Då avlider en äldre kvinna som intensivvårdats på sjukhus, den brännskadade Elisabeth. Misstankarna mot 55-åringen ändras nu till mord, men eftersom han är avliden avskrivs de och polisen har ingen annan misstänkt. I den avslutande förundersökningen konstateras att mannen agerat helt ensam. Dagarna före explosionen har han köpt gas, tändstickor och flera dunkar med bensin som han transporterat hem på spårvagnen. På hans skor när han hittades fanns spår av bensin. Motivet tros vara hämnd mot myndigheterna.
Det här hade ju faktiskt kunnat gå riktigt, riktigt illa.
Den stora räddningsinsatsen får beröm i efterhand. På 2 timmars tid lyckas man evakuera 60 boende från lägenheterna. Alltså ungefär en lägenhet varannan minut. Insatsen räddade ett flertal liv enligt brandmannen Johan Lorén, som nu flyttat hem till Övre Husargatan igen.
Någonstans mellan 17 till 25 personer har vi räddat livet på. Genom att det gick så pass bra. Och när man går på mataffären som ligger ett par hundra meter bort där, så träffar man ett par av dem som kanske inte hade klarat sig någon gång i veckan. Och det är stort. Jag jobbar ju på den stationen som var först fram på Backabranden 1998. 2 stycken som var i den styrkan jobbade som insatsledare på min station. Så när jag var på brandstationen så gick en av de här så gick han förbi mig i trappan medan han pratade i telefon. Och så gav han mig bara en fist bump. Den händelsen var så stor. Och de här 2 killarna är ju liksom, de är lite legender i stan och sådär. Och bara att få det erkännandet, och så känner mig så väldigt privilegierad att få ha hjälpt till så pass. Det är då därför jag valde det här jobbet. Men som jag sa i tidningen dagen efter, det,
det här kan ju hända idag, nu, när som helst. Bara för att vi spelar en bra match idag betyder det inte att vi kan gå och liksom gratulera oss för det i all framtid. För det kan komma en ny match när som helst.